Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Då var han här och jag är djupt orolig. Han säger jag är jätteladdad. Och sist han var med, jag tror jag hade 70 000 lyssnare på den där. Förra gången det var här Alexander Bard. Och idag är han sjukt laddad.
Idag är jag sjukt laddad på honom.
Det har börjat redan innan. Och plus att jag har gjort ett manus här som du bara har skrivit om. Det här ska vi prata om. Du vet att jag älskar det.
Vi har jävligt mycket att snacka om idag, du och jag.
Ja, men vi pratar lite om det. Vi är liksom två olika delar av manligheten. Vi är två viktiga delar i en stam. Det känns verkligen att vi hittar varandra fast vi är rätt olika arketyper av män. Liksom.
Jag brukar säga att det är du som är hövdingen, Paul, och jag som är prästen.
Ja, men,
och då blir jag så här blyg och säger, nej, men jag är väl inte en hövding. Det är du som är hövdingen. Det är precis det hövdingen säger. Nej, inte jag inte. Mm. Prästen säger faktiskt samma sak. Alltså, nej, jag är bara en enkel liten munk. Jag är inte prästen.
Nej, men jag tror att vi har två olika perspektiv liksom, från det här liksom, manlighet. Och du driver en mansrörelse. Du har startat kloster, berättar för mig. Berätta.
Ja, det kan jag berätta väldigt mycket om. Mm. Men framförallt ska jag säga att jag kom ju som Bayern. Jag jobbar där nere nu med några killar som gör någonting som är ganska likt du håller på med. Mm. De jobbar med att få ner grabbarna i kroppen. Mm. Det tror jag är viktigast av allting för killar idag. Och det är den största fallet. Jag är ju den killen som gick upp i huvudet. Mm. Och sen knallar jag och dansar och simmar och håller igång min kropp så den får röra på sig också. För det ska man alltid göra. Men jag är väldigt mycket uppe i skallen. Men jag gillar ju er killar, sådana som du, Paolo, som är nere i kroppen och tar ner andra killar nere i kroppen. För där ska man vara. Man måste ha kontakt med sin kropp hela tiden. Och där i Bayern bygger vi en yogaakademi. Har inte du varit i Indien själv och kört yoga?
Jag var faktiskt en halv månad innan jag körde Ashtanga. Det var en superhäftig resa.
Ashtanga är hardcore.
Ja, och han som tränade, jag var där första dagen, kommer in på det här yoga-retreatet och han tittar på mig och så bara sa han, tomorrow you come 6 o'clock. Ja, så kom jag 6 och säger att jag var sämst, då är det en förlämpning till den som var näst sämst. Alltså de varje solhälsning gick de upp på händerna och han klagade på mig 1,5 timme där. Och sen så efter det var klart så tittade han på mig och sa, you boxer? Ja, jag bara yes. Mi Kerala. Det är den indiska. Det är ursprunget till all kampsport. Den kommer från Indien, inte från Kina och Japan.
Nej, det kommer från Indien allting. Ja. Indien är ursprunget till allt i Asien. Mm.
Och så han säger, you yoga sucks, my boxing sucks. I teach you yoga, I teach you. You teach me boxing, I teach you yoga. Så jag hade en lång resa där.
Var var det någonstans? Kerala?
Nej, utan vi var i Goa.
Okej, okay, bra. Och inte så långt ifrån. Goa kan absolut köra Ashtanga. Mm. Och om du ska köra hardcore så är Mysore, som ligger lite längre söderut. Ja, det är liksom både yogans och meditationens huvudstad verkligen i Indien, men framför allt Ashtanga yogan som kommer därifrån. Mm. Och där får du alla de skolorna som gör Ashtanga. Och här är grejen med Ashtanga, alltså att den är gjord för den manliga kroppen. Mm. Och problemet med Ashtanga har varit att många tjejer ger sig kast med den som ska vara tuffa tjejer i Europa och USA. Och jag jobbar med en kvinnlig yoga från USA. hon heter Summer Faye. Hon berättade för mig att de har jättemycket skador på tjejkropparna när de har kört Ashtanga 4-5 år. För den är gjord för manskroppen egentligen. Tjejer ska hålla på med mycket mjukare saker. Egentligen kan tjejer hålla på med bara pilates hela sitt liv och klara sig bra på det. Men killarna måste ha kraftfullare program och därför Ashtanga är så bra.
Jag skrev en yogabok för 1000 år sedan. Och det var så, alltså den så bara ville jag liksom promota för män. Att det är bara tjejer som håller på med. När jag började var det typ bara tjejer. Men, och jag vill promota för killar. Så börja med yoga. Så här, yoga är faktiskt skapat av män för män.
I Indien är det ju män som håller på med yoga.
Och det är så, alltså det är ramaskriet när jag liksom konstaterar ett historiskt faktum. Folk var så arga så att det liksom, men det var något helt sjukt av de här yogatjejerna. Och jag sa inte att tjejer skulle inte hålla på med yoga. Jag sa att män kanske skulle börja.
Tjejer ska sträcka på sig.
Jag brukar säga
så, stretching på gymmet.
Jag brukar säga så här, man ska, jag tycker tjejer, man ska byta lite. Killar ska hålla på med yoga och tjejer ska lyfta lite mer skrot. Då blir man bättre på allt. Tjejer
på
behöver bli starkare, killar behöver bli smidigare.
Nu ska jag få en nyhet då, eftersom jag håller på att jobba med Bayern och lär mig allt om yoga nu. Ashtanga, alltså popvarianten på The Real Thing.
I know.
Det heter Nath. Okej, så Nath är stenhård indisk militäryoga. Det är bara killar som gör Nath. Och det är det vi utvecklar på det här stället i Bayern. Och killarna som gör det, två bröder som heter Schaller i efternamn. De heter Bastian och Lukas Schaller. De är fantastiska att jobba med. Och Lukas Schaller är den som så småningom kommer sätta hela det här programmet online gratis. Så alla killar i hela världen kan kolla på honom och lära sig göra allting som är Nath-yoga. Och det är rätt stort, för jag sa till killarna, jag satte ner deras tredje kompanjon som jag bjudit in, en affärsman från München, för att de ska skala upp det här och liksom bygga större. De bygger ett kloster för killar och så bygger de en, vad som kallas en household community, där män och kvinnor gifter sig, bor ihop av barn i tre generationer, som är mycket, mycket stadigare än våra löjliga kärnfamiljer. Så de bygger båda de här grejerna i Bayern. Det är vad den här rörelsen handlar om. Men
för det är intressant.
Men Nath är så bra då, eftersom det är så hårt. Och jag sa till killarna, ni skulle kunna patentera det här nu, skulle kunna döpa det till Schaller-tekniken, ni skulle kunna tjäna miljoner. Är ni verkligen säkra på att ni vill ge bort allt ert hårda arbete för att utveckla en västerländsk Nath-yoga-teknik? Då sa killarna, utan tvekan, vi ska ge bort allting gratis, för det här är vad västerländska mannen behöver.
Men du vet hur yogan sprids in. Från början var det bäst för meditation och sånt där. Men det är ju den indiska fredsrörelsen som då vill göra, alltså det fanns ju då Gandhi med liksom non-violence, men det fanns ju också en del av den indiska frihetsrörelsen som ville frigöra sig med våld. Och de åkte runt och så för att dölja militärträningen så var det yoga. Va? Så en del av yogan, det började där på 1900-talet, det är ju en del i Ling-gymnastik. Alltså de var påverkade av svensk Ling-gymnastik som är alltså det mest avancerade gymnastiken som finns på den tiden. Så det är ju så härligt med sådana grejer som man tror att det här är uråldigt. Ja, en del av yogan är uråldigt, men annat är ju rätt modernt liksom.
Precis, Ashtangan är det. Ja. Så Nath är ju väldigt gammalt, men Ashtangan är en modern, populariserad version av Nath. Så är man intresserad av det här, leta upp en Ashtanga-studio ska vi säga, eller följ Paolo här i Sverige. Jag vet att Viktor Wiblom bland annat och flera andra svenska killar börjat jobba med att ta yoga till Sverige också. Manlig yoga. Annars bygger vi det här stället i Bayern nu som är en akademi. Det heter Männerakademi på tyska såklart hela stället. För män, där män får lära sig behärska sin kropp genom yoga. Jag tror det här är nyckeln till hela mansrörelsen i Europa. Jag tror det här kommer bli centrum för allting. Och nästa år när vi ska bygga de stora eventen i mansrörelsen i Europa, vi har ett stort event i Berlin i juni, då ska Bastian Schaller själv stå på scen och vara keynote speaker som det heter. Jag kommer sitta i en panel med honom och förklara varför jag tror att det här är vad unga grabbar behöver idag.
Men jag känner det också, det här med att också det här med övergenerationen. Jag tränar ju själv mycket. Jag sparar ju fortfarande med tävlingskillar och så här. Jag håller hyfsad standard fortfarande. Sonen tävlar ju duktig liksom. Och jag hakar på liksom. Men jag känner också de här miljöerna. Det är ju också tjejer i kampsport, men mäns relationer till varandra i striden, i brottningen, i liksom, man bygger djupa relationer på de här, tror jag, som man alltid har gjort. Alla däggdjur brottas. Alla däggdjur mäter sin styrka. Och det är ett sätt för män att komma nära varandra. Som vi helt har tappat bort i det moderna samhället. Eller rättare sagt, vi har inte gjort det. Men för att om du tittar på sporter. Kampsport, om du räknar ihop alla. För alla är besläktade med varandra. Om du räknar ihop alla kampsporter. Då är det bara fotboll som är större. Män har, och många tjejer också, har ett behov av att slåss.
Precis, men killarna går idag till ett gym och brottas med redskap när de borde brottas med varann.
Exakt.
Du ska börja med att brottas med andra killar. Gå in i brottets matcher. Lär dig att förlora. Lär dig att vinna. Mm. Och lär dig att träna upp din kropp och respektera din kropp. Få styrka och självförtroende börjar i kroppen. Det sitter i kroppen först. Sen kan du, som jag säger, börja jobba på din person ovanför halsen. Mm. Upp i skallen. Och kan du kolla på dina tankemönster och saker. Men du kan aldrig gå upp i skallen och kolla på din egen psykologi och ta tur med den processen om du inte först skaffat dig trygghet i kroppen. Du måste börja i kroppen.
Vi är fysiska varelser, exakt.
Ja.
Och det är liksom en kropp som inte funkar, och det är så här, folk får ont och allt sånt där. Om du tittar på liksom mänsklig utveckling och sånt där, alltså delar av min familj lever fortfarande i jordbrukssamhällen, i de här stora liksom klanerna, kan man säga, där man håller ihop. Det är inte bara liksom blodsband, utan det är stora liksom grupper av människor som jobbar tillsammans för att överleva. Och det är så jävla det här naturliga sättet att agera med varandra. När man pratar ofta om det här med patriarkatet och allt sånt där, män bestämmer. Då pratar man bara om en liten, liten period i mänskligheten, det vill säga industrialismen, när vi hade hemmafruar. Det har vi aldrig haft hemma. Det är bara under ett par få decennier vi har det i historien. Innan lever vi som en stor enhet där alla gör olika saker.
Ja, visst är det så.
Och kvinnor är så här, ja, men passar barn? Nej, det passar inte barn. Kvinnor passar lite barn när de ammar och så. Men sen när barnen blir äldre, då är det mor- och farföräldrarna som passar barnen. Det är därför vi, det är ett djur till som jag aldrig kommer ihåg vilket det är, alltså, så fort man slutar reproducera sig själv, så behöver man inte, då dör man i andra djurarter. Men vi lever i flera decennier.
Elefanterna gör det också. De lever 100 år. Ja, farmödrarna, mormödrarna är asviktiga i elefantflocken. Ja. De till och med styr matriarker på riktigt. Ja. Jag håller med om det. Så i mansarbetet vi gör nu i Sverige, så är alla överens om att det första vi gör när killar kommer in är att vi talar om för dem att de måste hitta sig själva i kroppen, och där kan de hitta sig självförtroende. Och de två tipsen vi omgående ger dem heter kampsport och fjällvandring.
Mm.
Det kan du göra med polarna på en gång. Det kostar ingenting, bara att sätta igång. Skaffa dig ett kort på en kampsportslokal. Välj någon teknik. Personligen är jag stort fan till brasiliansk jiu-jitsu. Det verkar funka för så jäkla många. Men precis som du säger, man kan ta boxning och annat med. Men välj någonting kampsport och sätt igång med den. Och den andra grejen, hitta ett grabbgäng som regelbundet varje sommar, liksom, eller i vinter för den delen, knallar i fjällen tillsammans och gör det till en riktig utmaning i flera veckor. Det mår killarna kanon av, de här två sakerna.
Och en kampsport, ingen av de här låtsasgrejerna, utan en riktig kampsport där det är någon form av kontakt. Du behöver inte ha jättemycket kontakt liksom, men du behöver att du mäter din styrka. Du behöver att det gör ont. Du behöver lida. Det är något vi aldrig gör i samhället. Och folk är så här, ja, men du vet, man ska inte tävla. Så det är klart du ska tävla. Och tävla är superviktigt, inte för att man ska vinna, utan för att man ska lära sig att mäta sin styrka. Man ska lära sig att anstränga sig. Och kanske en av de viktigaste lektionerna i livet som finns, man ska lära sig att förlora. För ett samhälle där man liksom inte lär sig att förlora, det blir ett jävligt skört och vekt samhälle. Det är så vi bygger alla de här crybabysarna vi har i vårt samhälle. Att de aldrig förlorar. Och de här jävlarna som säger så här, det är inte bra att tävla så här. Det är de där som förlorade när de var med och tävla. Liksom.
Och det hör ihop med att killarna trycker på en knapp och tror allt är löst.
Mm.
Så teknologin lurar oss med att när du har kommit på någonting fungerar, som till exempel du lyssnar på Paolo och Alex när de kör sin podcast ihop som vi gör idag, och så får du en insikt som du har funderat på, och så är det Paolo och Alexander sitter och snackar om samma sak, och så får du din grej förstärkt, då tror unga killar att då är problemet löst.
Mm.
De pratar om red pills och blue pills och vad fan de snackar om. Jag tog det där pillet, eller jag fick insikten plötsligt, och så är problemet löst. Nej, när du får till insikten börjar den långa resan. Men det går egentligen i rätt riktning. Och det du lär dig i kampsport är att du kan inte gå dit och önska du ska vinna. För om killen mitt emot dig har tränat hårdare vad du gjort, så slår han dig.
Precis.
Och då börjar du koppla istället din personliga ansträngning och din långsiktighet till resultat.
Mm.
Och det är de enda resultat som räknas och de enda resultat som är meningsfulla, det är de som kommer efter en lång uthållighet och ansträngning. Du kan inte belöna dig själv annars.
Jag tog faktiskt en kille häromdagen på gymmet. Han är en sån jävla talang. Och så bara tog jag till honom. Han blir trött. Då bara tog jag till honom och sa, du är en idiot. Så jag, på riktigt. Du är en av de största talangerna. Du är så jävla duktig. Du är snabb, du är stark. Han är tuff också. Du vet, invandrarkille. Du vet. Och bara så här. Men du tränar ju för fan, you gas out, du blir trött liksom. Och jag ska berätta för dig, jag har tränat sedan jag var 7 år, jag har gjort 600 matcher. Alla de där killarna som var som du, som är talanger, de kommer ingenstans. Utan en dag kommer du möta en kille som mig i en lång match. Du kommer vinna de första ronderna, sen kommer jag komma ikapp. Det kommer göra ont, du kommer vika ner för du är trött. Och du vet, alltså det du har, talang, det har inte alla. Men att kunna träna hårt, att vara fysiskt stark, det kan alla. Tyvärr är det jättekonstigt att inte folk är mer vältränade. För att det går alltid att lösa. Du kan träna hårt, att vara snabb, att vara explosiv, att vara teknisk. Det är kanske något du är född med. Men att vara vältränad, alltså min resa med kampsporten har lärt mig så mycket om mänskligheten. Med alla de här talangen man har tränat med, som aldrig gjorde jobbet. Du vet, hard work will always beat talent if talent doesn't work, sa de.
Det är exakt likadant i musikbranschen, kan jag säga. Mm. Eller bokbranschen det gör nu. Det är faktiskt likadant i vilken bransch den ger in i som kille. Det kryllar av talanger som inte har någon uthållighet och de försvinner med en gång.
Mm.
De klarar sig inte. Du måste ha talang för att lyckas. Men det räcker med lite talang om du sen kompenserar med vårt arbete. Mm. Och du kommer alltid få respekt av alla andra grabbar om du anstränger dig. Det kommer du alltid få. Så gör det mesta av den talang du har. Då har du också störst chans att lyckas i livet.
Mm.
Det gäller alla branscher du går in i. Det finns ingen skillnad. Uthållighet är nyckeln till allt.
Nej, men det är det idrotten lär en. Liksom. Jag tycker att alla ska idrotta. Inte för att bli världens bästa idrottare. Men att lära sig det finns ju få ställen i samhället nu. Det är så här, okej, jag gör det här. Och det ger det här resultatet. Idag är det så här, men alla, ja, men ja, du vet. Och så,
vi är ju nomader. Vi är nomader, biologiskt, i botten, i grund och botten. Så att vi ska vara i rörelse.
Precis, och vi pratade om det där sist lite grann. Att i stammar, om man pratar manliga hierarkier. Vi är ju experter på att liksom, skapa hierarkier. Och folk tror att det är dåligt. Nej, det är jättebra. Och man tror att, ofta tror man att så här, manliga hierarkier bara handlar om styrka och våld. I helvete heller. Jag menar, om vi ska bygga ett hus. Vem är högst i hierarkin toppen? Det är han som kan bygga huset. Jag som är stark, jag får lyfta tegelstenar. Jag är rätt långt ner i den här hierarkin. Och så vidare. Och i ett bra samhälle, i en bra manlig liksom, miljö, där har man lärt sig att okej, det här är hierarkin, här anpassar jag mig till den. Och vill jag liksom skapa en lite högre position här, då anstränger jag, då gör jag bättre. Men man håller inte på att tjafsa i hierarkier man inte vet någonting om. Va?
Nej, det är två hierarkier vi har som alltid återkommer. Det är hövdingen och prästen.
Mm.
När du bygger ett hus till exempel, han som är starkast till att bygga huset och kan materialen, alltså ingenjören, är ju hövdingen. Arkitekten som ritat huset och också räknat ut hur man så smart som möjligt ska få alla byggnadsmaterialen till den här platsen och hur huset ska betraktas som färdigbyggt. Det är arkitekten, det är prästen. Mm. Så du ser hur de här två karaktärerna återkommer. Och det är därför vi beundrar dem så mycket i stammen, därför att hövdingen är ju starkast egentligen.
Mm.
Och prästen är ju smartast av alla killarna. Och det är det som är så briljant med oss. Vi brukar säga att man är en stake, man är en kuk, man är en kille. Det vill säga att du är en kropp och du är en själ. Och om du tänker att vi delar av oss själva ungefär vid halsen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den som briljerar ovanför halsen ska ju beundra den som briljerar under halsen. Prästen ska beundra hövdingen. Arkitekten beundrar ingenjören. På samma sätt som ingenjören beundrar arkitekten. Den som är stark och kraftfull under halsen och har sin kropp som sin tillgång. Som en byggare till exempel. Eller en jordbrukare. Beundrar ju den som kan använda hjärnan maximalt. Och så funkar ju riktigt bra stam. Det funkar ju på det sättet. Alla stora historier som tar Moses och Aaron som leder liksom det utvalda folket ut ur Egypten till förlovade landet. Har en syster som heter Miriam, det är matriarken. Det är en figur. Matriarken är alltid en figur. Och så är det två stycken patriarker vi pratar om jämt. Och det är Moses och Aaron, perfekta exempel. Den ena prästen, den andra hövdingen. Och då återkommer allt till att vi killar får respekt bland andra killar vi träffar. Från de som är starkast och de som är smartast.
Men och det, förra skörden av oliver startar ju. Vi åker på lördag, sen startar nästa vecka. Och det är så häftigt. Förra året var en som är min grabb. Och han är ju 19 nu. Och är 1,90 och rätt muskulös. Liksom, tuff snubbe. Du vet, när han kom upp på berget och de får se 1,90 kille bred över axlarna. Du vet, han gick på ett par minuter från att vara pojken till att vara en av männen. Det var en sån jävla häftig. Och där mäter de tittar, du vet, det här är en av de värsta maffiaområdena som finns i Italien. Det här är en sån riktig sån här hederskultur liksom, liksom ställe. Och där är liksom en kille som är 1,90. Han är fysiskt beskydd. Han är labor, det vill säga han kan lyfta liksom oliv. Det är tungt jobb, man lyfter 1,5 ton på en dag där. Så det är en jävla hårt jobb liksom. Och det, man måste hålla fokus. Och det är så jävla häftigt att se hur folk liksom har sin liksom position i den här skörden. Och liksom, alla hjälper till, från tanter till liksom små barn. Alla är där på berget och plockar oliver. Och folk även som är så här, om du är läkare i Milano så har du sålt din mark. Men du behåller en 30-40 träd, åker dit under en helg, plockar allting och så har man oljat hela året. Och den traditionen och den här så ursprungliga liksom manligt, kvinnligt, ungt, alla har en position liksom. Man har tanterna som är som så här radar, du vet, för att vi gör in olivolja av hög kvalitet, då får man inte trampa på oliverna.
Tack, jag har olivoljan hemma.
Ja.
Jag fick den sista.
Precis, och du ska få, jag ska komma med en ny skördad.
Du ska få en boka mig istället.
Ja, men det är ett bra byte. Hjärnan byter muskler. Vad heter det? Men de, du vet, trampar på en oliv där. De är som ett jävla liksom larmsystem. Paolo! Du vet, sist jag fick en utskällning där av någon tant när jag trampade på oliver på min egen mark. Och jag bara har lust att säga så här: du, det här är min mark, för fan. Jag trampar på hur mycket jag vill på mina liv, men det skulle jag aldrig våga. För matriarken är ingen man tjafsar med.
Nej, och stammen slår markägandet också. Det är inte din mark till syvende och sist. Det är stammens mark som du bara disponerar.
Och det är så häftigt. Och man har alltid, de hjälper alltid till. Och det är så här, du vet, jag ska ju ner när jag åker på lördag och sen så ska jag göra lite små grejer i andra affärer och köpa liksom och titta. Men då är det så här, ja okej, okay, ja, jag kommer på lördag, bra, då kan du hjälpa. Antonio har ramlat från ett träd och brutit, han var 75-årig granne liksom. Han har brutit ett ben, så du måste plocka hans mark också. Inte ens min släkting, för fan. Men det var inget snack, jag måste plocka hans oliver. Ja, men om jag ramlar och byter benet, då plockar de mina oliver också.
Vi hade det här i vår kultur, men i början på 1800-talet så kom ju de preussiska byråkraterna i Tyskland då, kom ju på att om vi slog sönder byarna och byggde enskilda gårdar istället, och vilket man gjorde, alltså, man byggde om hela svenska landsbygden, ungefär som de kommer bygga om våra förorter innan den här nuvarande gängkrigen och allting är över, det kommer de göra till slut. Man byggde alltså om den svenska landsbygden och man byggde de separata gårdarna. Och så uppfann man kärnfamiljen. Det ska vara en han och en hon. Och de ska vara kära varandra hela livet och hålla upp. Och sen ska man gå och där ska man leva ensamhet. Mm. Det är också början på det. Då försvann också det här från den svenska landsbygden. Visst, landsbygden blev ännu produktivare. Man producerade ännu mer spannmål och vad man skulle göra. Ännu mer potatis. Men det blev en extrem sönderslagning av sociala relationer i Sverige. Och den svenska individualismen är av det slaget att man sitter isolerad i sin gård eller numera isolerad i sin lägenhet. Vi har den högsta andelen ensamboende i världshistorien i Sverige idag. Och inte minst unga killar som bor ensamma mår jävligt skit av det. Alltså. Och det har vi fått därför att vi hade det här skiftet i jordbruket här i norra Europa. Det gjorde inte italienarna. Vi hade det i norra Europa. Vi fick ökad produktivitet. Vi kunde skicka massa utvandrare till USA. Vi kunde fylla våra städer med folk som jobbade i fabriker. Och det blev stor ekonomisk tillväxt. Men vi slog alltså sönder de sociala relationerna. jävligt hårt med skiftet. Skiftet ska ni läsa på om. Så googla och kolla skiftet i jordbruket. Det är alltså tidigt 1800-tal där sker. Framförallt i Sverige och Tyskland ser man det mönstret tydligt. Och det tror jag ligger till den här ensamheten som inte minst killar känner i vår kultur idag.
Var fjärde människa som dör på sjukhus i Sverige dör själv. Förstår
du? Ja, det är fruktansvärt.
En av de viktigaste stunderna i livet när du behöver en hand att hålla.
Ja.
Då är ingen där.
Det ska finnas en kvinna där som kallas en dödsdola. Nu utbildas de i snabb takt och jag tycker det är fantastiskt för det behövs. Det behövs någon moderlig figur som finns där och håller i handen. Och får det släppa greppet om ingen annan är där.
Det är det här problemet med att alltså vi har lagt över allting på staten. Jag har sagt det förut, men staten har inget hjärta.
Här kommer vi in på det intressanta jag ville snacka med dig om idag, mer än någonting annat. Du är ju italienare från början och har katolsk bakgrund.
Yep.
Jag tror nämligen att det är en sån här stor fråga som vad har hänt med den svenska mannens själ. Har han ens någon själ kvar? Det är det jag undrar. Och jag tror det problemet går tillbaka hela vägen till Gustav Vasa. Mm. Och då pratar vi alltså om 1600-talet.
1523.
Just det, 1500-talet. 1600-talet slår det igenom. Det Gustav Vasa gör när han gör om den svenska kyrkan till en luthersk statskyrka. Lägg märke till det. Det var inte separation av stat och kyrka längre, utan kyrkan ställdes under staten.
Precis.
Och han tog en ärkehjärna som heter Laus Petri och satte in honom som ärkebiskop. Och slängde ut påven och katolicismen i Sverige. Då stängde han alla kloster. Och här är grejen. När killar rör till det för sig, i alla kulturer jag levt i, och jag har levt mycket i Asien inte minst, så går man i kloster. Man avsätter en period av sitt liv, man har rört till det för sig, och då går man i kloster. Och det är klostermiljön man går från pojke till man. Och man får lära sig vad som krävs av en för att man ska kunna vara man och gå ut i livet igen. Och vad det krävs för att en kvinna ska tycka att man är attraktiv och gifta sig med och kunna ingå äktenskap och liksom vara en del av samhället. Vi slog sönder klostren och ersatte något som heter kronan på den tiden.
För bara sticka emellan det. Och svensken är skitförbannad. För att grejen är att det här med vi läser nu att Gustav Vasa befriade oss från det katolska oket. Det där är Olaus Peter. Det är en ren lögn. Det är för fan propaganda. Alla dackupproren. I vad vi fick lära oss i skolan, det var för skatterna att de var missnöjda. Men ofta har man censurerat nummer 2 på Dackes kravlista. Han skriver, väldigt roligt skriver han till och med, de vill ha tillbaka mässordningen i gammal god sed. För snart kan en bonddräng vissla mässan bredvid en gödselkärra. De tycker inte om. Och de här klockupproren i Dalarna. Du vet, förstår du, alltså alla de här grejerna, silver och guld och grejer i de här kyrkorna, det är ju för att man ska komma dit och liksom tycka att det är vackert, få kontakt med Gud. Man har skänkt saker i århundraden till de här kyrkorna som då, det tillhör ju församlingen.
Det är ju där alla rika människor går och ger sin rikedom så den blir allas tillgång. När kyrkan sen får ha grejerna och de finns där och du delägar i det för att du är medlem i kyrkan, då känner du att det är ditt. Och det är ditt ihop med de andra, det är vårt. Mm. Och det här slog Gustav Vasa sönder. Han ville komma åt tillgångar fort som fan. Och det enkla sättet var att köra ut katolicismen i Sverige och göra Sverige till den första lutherska staten. Problemet var bara att Gustav Vasa gjorde det till en ren diktatur och byggde en extremt stark kronan, som det hette på den tiden. Och den ärvde socialdemokratin på 1900-talet och tog över och kallar staten.
Precis.
Och vi har alltså bara en enda makt i Sverige och den heter staten. Och nu vill jag säga någonting lite provocerande här, men det här tror jag är väldigt sant. Vad är det som får svenska män att betala så mycket skatt som de gör? För det är män i Sverige som betalar skatten och det är tjejerna i Sverige som får bidragen. Mm. Då måste det ju finnas en undermedveten kalkyl här. Att killarna betalar skatten för att få fitta. Okej? Okay? När kommer den punkten när svenska män inser att de är totalt jävla grundlurade och de sista 50 åren har de betalat världens högsta skatter och avgifter? Det är vad män gör i Sverige. Bidragen går till kärringarna. Kärringar blir lurade och tror att det är staten som är deras man. Därför kvinnan tror ju att den som ger henne tillgångar, den som skyddar henne och försörjer henne, är hennes man. Ja, men det är klart att få exploderade skilsmässor i en sån kultur. Mm. Därför det är staten som klivit in, och inte bara i kyrkan också. Mm. Den är staten, den är kyrkan, den är dessutom mannen.
Ja.
Den spelat, den är mannen.
Och den är familjen som ska hålla i handen när du dör.
Ja, eller snarare så här. Den är mannen för kvinnan och den är kvinnan för mannen. Det vill säga att den tar allt mannen har gjort och skapat. Den tar allting mannen har gjort. Den ger ingen fitta tillbaka. Den tar allting, ingen fitta tillbaka. Sen dränker den kvinnorna i bidrag. Som i statliga bidrag. Vilket gör att kvinnan tar emot dem. Och då dumpar hon sin man. För hon får ju alla tillgångarna därifrån.
Mm.
Okej. Okay. Så... hur länge ska svenska män ställa upp på den här jävla ekvationen i sådana förlorare?
Liksom? Det vet jag att du skulle hamna. Jag hittade ett jävligt bra citat. Jag visste att vi skulle hamna här. Den berömda sociologen Hans Zetterberg, han är ihågkommen för att man måste göra skillnad på begreppet stat och samhälle. Han noterade i slutet på 1980-talet att Sverige efter tre kvarts århundrade av socialdemokratisk dominans förlorar förmågan att skilja på begreppen åt. Såväl i officiella som officiell svenska som i vardagligt tal. Ett folk vars språk inte skiljer staten och samhället kan aldrig skapa ett samhälle med självständiga medborgargrupperingar. Då kan man inte föreställa sig någon annan tanke än att staten råder över politiken, vetenskapen, konsten, religionen och världsmoralen.
Det är Sverige jävlar. 2023 rakt av där.
Jävlar!
Ja.
Ja. Nej, men det, och vi är så lurade.
Jättelurade. Och staten är alltså den stora tutten.
Ja, ja, stora jävla tutten.
Och som alla tuttar måste de få in energi någonstans ifrån för att fyllas med bröstmjölk som de sprutar ut till medborgarna. Och vad får den ifrån? Det är framförallt män som sliter väldigt hårt och betalar väldigt mycket skatt. Ja, och ställer upp på det. Och ja, det är helt otroligt.
Och får ingenting för det. Sverige har en kapacitet på IVA på 4,9 personer per 100 invånare. Per 100 invånare. Genomsnitt i övriga europeiska länder 11,4. Vad får vi för skattepengarna?
Ingenting.
Inte fitta.
Inte killarna i alla fall. Och de får inte fitta heller.
Inte fitta och får ingen doktor.
Tjejerna omprogrammerar och tror att staten är bättre att gifta sig med en man än är. Och därför kvinnorna lämnar männen och löser ut skilsmässor. Och så lever de i bidragssystemet. Mm. Men vi får ett könskrig.
Mm.
I politiken. För killarna nu, inte minst de som följer dig och mig, unga grabbar idag, går till höger.
Ja.
Tjejerna går till vänster. Egentligen så är jag marxist från början. Det spelar ingen roll här längre. Jag kallar mig numera öppet för extremhöger marxist. För enda stället man kan vara marxist idag på riktigt extremhöger. Jag tror Johan Gärdebo och några andra killar håller med om det här. Vi har några i Sverige och England med som kallar sig extreme right marxist nu. Men det enda stället man kan ha en klassanalys från det från högerperspektivet. Men det är helt enkelt så här. Att det måste komma till ett skatteuppror, det måste krympa den här enorma staten.
Ja.
Och om vi krymper staten och dess maktinflytande på riktigt, och vi fattar att vi ska inte ha något envälde. Vi ska inte ha en statsapparat med statstjänstemän och politiker som bestämmer över varenda detalj i våra liv. Vi ska absolut inte ha någon polisstat. Nu står Ylva Johansson i Bryssel och vill införa en polisstat i hela Europa. Det är en svensk socialdemokratisk kvinna som är tyrannen i vår tid.
Ja.
Hon vill avlyssna allt vi säger och gör med varandra.
Mm.
Ha full kontroll över det. Och skyller på barnporren som de alltid gör, de här falska politikerna.
Ja.
Maktgalna som tusan är.
Ja, men, och de handlar ju bara om att så här strösa våra skattepengar över sina egna kompisar. Liksom. Jag menar, du vet, om man tittar på i början på 1970-talet. 1970, då var en schweizisk franc värd 1,21 kronor. 1,21 kronor. De var nästan lika värderade. Vi hade ungefär samma utgångsläge efter världskrigen. Vi hade infrastruktur som inte var sönderbombad. Och vi vet ju vad schweizerfrancen kostar idag. Den kostade, jag slog upp det, 12
spänn.
Över 12 spänn.
Mm. Och hur tror du skattetrycket är i Schweiz jämfört med i Sverige?
Ja,
det är inte ens hälften.
Nej, det är inte ens hälften.
Det är inte ens hälften.
Och det hade under Sveriges, det där är en myt också, under Sveriges stora expansionsperiod när vi bygger allt det här, då har vi ju jättelåga skatter.
Ja. Du är ju med i Medborgerlig Samling det också.
Ja.
Ska vi tala om varför det här partiet har bildats? Det har 5000 medlemmar nu och växer så det knakar. Medborgerlig Samling har bildats för att det egentligen är skatteupproret.
Mm.
Det är stadiga kvinnor, riktiga matriarker och det är framförallt unga grabbar som går med i partiet idag. Och Medborgerlig Samling, det är Daniel Sonesson. Han är bra säljkille, han får chansen det året. Vi ska se vad han kan göra för någonting, men jag tycker han är bra som frontfigur. Mm. Men han går till EU-valet nästa år på att stoppa polisstaten i Bryssel.
Mm.
Och den andra stora frågan är att stoppa all direktbeskattning till Bryssel. Under coronapandemin började EU införa direktskatter. Så som svensk idag betalar du skatt till kommunen, betalar skatt till landstinget, du betalar skatt till riksdagen och du betalar skatt till Bryssel direkt idag som svensk man.
Precis, och vi ska inte
du är slav under alla fyra.
Ja, men du ska, och det är så här, grejen är så här, Italien är bra på många sätt. Men fan, politiskt är det en fucking katastrof. Meloni tycker jag är bra. Men har varit det under, liksom, ja, sen efter kriget. Va? Vi ska inte ge pengar till deras fallerade stat. Utan det ska de lösa själv, italienarna. Vi ska inte strö massa bidrag. De har så jävla mycket bidrag. Jag själv som är jordbrukare där. Det finns ju hur mycket jävla bidrag som helst som de använder. Va? Så att Italien är mycket bra, men de är också som stat är de helt fucking jävla urhus.
Det här är ju problemet då, att om du beskattar medborgarna, tar skatt från dem och så låtsas du ge pengarna tillbaka som svenska politiker alltid gör i form av bidrag, då ser det ut som att du ger bidrag. Du är antingen en kvinna med en tutte som sprutar mjölk eller du är en man som kommer hem anstängt och slänger upp en dovhjort på bordet. Du får saker, du får grejer. Och svenska politiker, moderater, socialdemokrater, ingen skillnad, men de statsbärande partierna i Sverige framställer sig alltid i alla politiska debatter som att de ger saker som kommer från ingenstans.
Mm.
Okej. Nej, allting politiker ger dig har du själv betalat i skatt först, plus att de tar en egen katt, stoppar i egen ficka till sina egna löner och förmåner.
Och det där är det Margaret Thatcher, det är mitt absoluta bästa. The problem with socialism is that the sooner or later run out of other people's money. Precis, det är lätt att vara generös med mina pengar.
Mm. Det är vad svenska politiker är.
Ja, men Sverige,
varenda jävla krona de snackar om var två spänn som du betalar i skatt. Där de tar en krona och en krona låtsas som är tillbaka till någon annan än dig.
Ja, precis.
Det är ungefär så en politisk debatt ser ut.
Ja, men Sverige har, vi har 300 myndigheter. 300 myndigheter. Norge 70, Finland 40.
På 1970-talet slog datorn igenom.
Mm.
Vi fick datarevolutionen.
Mm.
Sen kom internet som att alla datorerna kopplades ihop och effektiviserade alla processer som fanns. Även det svenska näringslivet funkar ju fortfarande med nöd och näpp, men det gör faktiskt det.
Mm.
Sverige står och faller med sin exportindustri idag, även om den är hårt åtgången av alla hårda skatter och avgifter den är belagd med. Men det som hände var att näringslivet har datoriserats och internetiserats och alla processer effektivare.
Mm.
Vad tror du hände med den offentliga sektorn i Sverige från 1970-talet och framåt? Den har bara svällt.
Mm.
Det finns 11 stycken olika journalspråk på Karolinska sjukhus i Stockholm. Inte ett journalspråk, utan 11 olika.
Mm.
Karolinska har en armé av upp till 80 stycken administratörer vars jobb hela dagen att översätta journalspråken mellan journalerna. Mm. Alla är kvinnor.
Mm. Lyssna på det här.
Det är kvinnor i offentlig sektor som får alla nya jobben som skapats där. Det är administratörer, det är byråkrater, problempåhittare av alla slag. De hittar på problem som inte finns, som de själva ska utreda alla enligt. Det här kostar enorma summor och en enormt stor belastning på svensk ekonomi idag. Och det är vi killar som jobbar hårt och betalar skatt.
Men lyssna på det här. Sida, antal anställda, 890 personer. Och personalkostnaden är 550 miljoner kronor.
Och många av dem sitter och utreder hur de ska sätta sprätt på våra skattepengar som
exakt.
De har fått i händerna.
Ja, men,
och det är det de gör.
Ja, men det är det enda de gör. Jag menar, 550 miljoner för att dessa ska liksom dela ut 60 miljarder.
Det ska bara läggas ner.
Det ska jag.
Mina pengar ska inte gå till sån skit.
Nej. Du vet, jag ska bestämma själv om mina väl. Om jag vill betala välgörenhet, då ska jag bestämma det själv.
Ja. Det är en annan grej med Bolig Samling har. Mm. Varenda jävla krona som du betalar i skatt måste redovisas staten man går till. För då
exakt.
Kommer vi se hur mycket pengar som slängs bort på totalt trams.
Nej, men och bara att arbetsgivaravgiften inte skrivs ut på ditt liksom lönebesked. Det är ju bara liksom vänsterpropaganda. Skriv ut vad det kostar att ha någon anställd. Vad jag betalar till staten för att anställa mitt företag. Så alla får reda på. För att då får man ju synen på hur mycket man betalar i skatt, va?
Plus att staten sätter upp apparater överallt som registrerar vad det gör och sen tar betalt för det. Vägtullar och liknande överallt i vårt samhälle. Det är också skattehöjningar.
Ja.
Det är också pengar vi betalar i vår ficka som går raka vid politikernas fickor, som de kan splasha bort på vad fan de vill.
Jo, men för problemet är med alla, med sjukvården, med allting. Jag som driver företag, jag vet ju så här, det är inte, alltså det, lösningen är inte alltid mera pengar. Det är bara,
nej.
Och där också borgarna håller på och faller in i den här, alltså, ja, vi ska ge det här till sjukvården.
Lösningen
ska...
heter ökad produktivitet.
Precis.
Och går in i offentlig sektor i Sverige idag så är produktiviteten otroligt låg. Mm. Otroligt låg. Folk går till jobbet och gör ett par grejer, låtsas vända papper och så går de hem och så plockar de en fet månadslön. Så ser offentlig sektor ut i Sverige. Det är därför den offentliga sektorn har svält samtidigt som allt annat i samhället effektiviserats. Den måste krympas, rejält, och den kommer bli bättre om man krymper.
Men och det är så här, fan, om man förstår hur företagare jobbar. Jag går upp, jag har PT-kunder ibland klockan 7. Jag går upp och jobbar 7, ibland slutar jag 9 på kvällen. Och sen kan jag, eftersom jag styr min egen tid, kan jag ha någon paus under dagen och träna och sådär. Men jag jobbar jävligt hårt, jävligt länge. Och betalar jävligt mycket skatt och får behålla jävligt lite. Och plus att vad som ännu mer irriterar mig, istället för att ha någon enkel platt skatt. Alltså jag betalar rätt mycket pengar, du vet, för att ha revisor, för att ha, du vet det är dyrt. Det kostar mig liksom så här minst, det kostar 10 000.
Klistra kvitton tar en jävla massa tid i Sverige. Ja, och det måste man göra, för annars överlever man inte.
Nej, annars, du vet.
Nej, platsskatt som de har i Estland skulle funka utmärkt i Sverige. Och i Estland behöver knappt Skatteverket jobba uttaget. Enkla, tydliga regler, samma skatt på absolut allting, noll bidrag, skatten ligger lågt, alla köper premissen och det funkar utmärkt. Och det säger jag till alla de som vill starta företag. Åk till Estland först och kolla om det är bättre att starta det där.
Mm.
Starta inte företag i Sverige, det är mycket svårare att starta företag i Sverige än i Estland. Och kostar mycket mer.
Ja.
Men du, klostren. Seriöst här alltså, du kommer ju ändå från södra Italien, och vad gäller killarnas andliga liv och deras tillhörighet, att tillhöra stammen, att tillhöra en community, att känna att man är stolt som man, för att man har ett syfte med sitt liv och man känner mening och alltihopa. Jag träffar ju då i den svenska mansrörelsen en jävla massa killar som vaknar till liv. De sitter vid sin dator hemma i en lägenhet i storstaden, ofta ensamma. Har försökt med ett par brudar, det funkar liksom inte riktigt, de fastnar inte för det heller. De vet inte vad de ska göra och de känner sig jäkligt ensamma i upplevelsen. Mm. Och de har ingenstans att ta vägen. Och då har vi satt igång mansrörelsen, det är ungefär 10 år sedan jag gick in. Vi har våra långhelger, vi har olika kurser man kan gå igenom, speciellt event man kan göra på somrarna. Vi uppmanar killarna själva, vi ger dem instruktioner, så här gör man en fjällvandring med sina polare. Här har en lista på alla kampsportslokaler i staden du bor. Ring dem, gå runt och kolla, känn dig fram. Ta med en polare gärna och gör det tillsammans. Så ger de råd när de ska göra sakerna. Men det de verkligen skulle behöva kunna åka någonstans och fixa till sig. Och tjejerna har faktiskt gjort sitt här. Jag tror tjejerna har bytt religion helt enkelt i vår kultur. Tjejerna har buddha-statyetter numera omkring sig. De har inte kors runt halsen längre. Men de har sina yoga och retreat och meditationscenter. Svenska landsbygden är full av sådana här ställen dit tjejer åker för att fixa till sig själva och hitta sig själva igen och vara med andra kvinnor och sådana saker. Och jag beundrar tjejerna. Tjejerna har förstått att de måste hitta en andlighet. Det blev aldrig sekulariserat. Det är bara trams. De måste hitta en andlighet och de gör det jobbet, tjejerna. Killarna måste få samma chans. Jag brinner för den här idén. Vi ska bygga något mer permanent. Så att när killarna behöver 3 månaders dygnet runt arbete för att hitta sig själva. Det räcker inte med 3 dagar på någon långhäll någonstans.
Nej, och det,
då
och det,
måste man bygga kloster, och vi har inga kloster. Vi har inte haft kloster i vår kultur på 400 år. Så du har ingenstans där killarna kan fixa till sig själva. Det sista vi hade som liknade det var lumpen.
Mm.
Lumpen var 1-2 år.
Mm.
Okej. Okay. Då fick du en chans i lite 20-årsåldern. Du fuckat upp det på högstadiet eller gymnasiet och klarade inte av det. Du kunde åtminstone göra lumpen och lysa där. Och sen kunde det vara material som tjejerna var gifta.
Men om man börjar göra lumpen, min son gör ju lumpen.
Jag vet, många skriver in. Det är kul att även tjejer söker till hemvärnet med att fatta att Sverige måste försvaras. Jag beundrar alla idag som vill göra lumpen eller söker sig till hemvärnet, de har långa köer. Gör det, att vilja försvara sitt land, både för killar och tjejer, fundamentalt värdering. Jag är stolt över alla er där ute idag som funderar på att göra det, och gör det. Jättebra. Men när man ska fixa till sig själv behöver man klostermiljön. Liksom.
En parentes där, det är den här vår svenska okända soldatens grav, som är, jag vet inte vad den heter, men den är gömd ute på där vid Sjöhistoriska, tror jag att den är. Alltså det är gömd. I alla italienska städer har, alltså de som har stupat för staden, för landet. Du vet, Maddaloni är min lilla stad. Det är alltså stora torget, har vi en stor sån obelix med alla namn under alla krig som har stupat. För att de har den finaste platsen i staden för att de har gjort det yttersta av alla offer. De har offrat sitt liv för Italien.
Och inte ens ihågkomna. Och därför hedrar man dem. Det är den okända soldaten, största hjälten av alla. Och man har ofta en evigt brinnande eld vid hans grav också.
Ja, det har man. Siamo tutti caduti e abbiamo solo una...
Men du, vi får bygga det.
Ja, vi har det på vår story, vi som alla stupat, vi har bara ett namn. L'Italia.
Mm. Det är det här jag vill jobba med. Jag vill jobba med att bygga en svensk historia eller en svensk mannens historia. Tjejerna får bygga sin historia, det kommer jag ändå. Men jag vill bygga en svensk mannens historia. Jag tror det är det som behövs.
Och sen tror jag att vi måste hitta, det här könskriget måste liksom sluta. För att det där är bara, alltså det är folk inom media som har vunnit på det här, liksom offerkulturer.
Den offentliga sektorn har vunnit på det också. Ja.
Så att istället, ingen blir lycklig av det, utan vi ska vara en enhet. Du är kvinna, jag är man. Vi jobbar tillsammans.
Jag skulle säga att tjejernas relation till staten får tjejerna själva bestämma, men de ska nog fan i mig få en krympt och effektivare stat i sådana fall också. Så är det en bättre stat än för dem i längden. Vi vill inte att tjejerna ska beroende av staten. Vi vill att tjejerna istället ska hålla oss som killar ansvariga för att vi skyddar och försörjer tjejerna. Då är vi värda att gifta sig med. Och det tycker jag att tjejerna ska ställa krav. De ska gå tillbaka till mannen och ställa krav. Och jag vill att du skyddar och försörjer mig och en riktig man som jag är stolt över. Så kommer jag göra mitt till ett bra äktenskap mellan två jämställda parter. Det måste tillbaka till. Och då måste vi bort från den enorma beroende av staten. Mm. Vi killar blir mjölkare av staten och tjejerna blir istället bidragsberoende.
Mm.
Och då blir tjejerna tiggare. Precis. Och vi vill inte ha kvinnor som är tiggare. Men det har vi i Sverige idag. Det är kvinnor som tigger och klagar på saker och hittar på att de är offer. Att det är synd om alltihop för de tigger ännu mer. Svenska kvinnor är tiggare idag.
En annan grej som är rätt intressant, det är också det här med just det här med när folk idag, alltså jag, eftersom jag har kraschade mitt liv ordentligt där när jag köpte en prostituerad kvinna, så är det rätt intressant
att... Nej, det köpte du inte, du köpte en sexuell tjänst.
Ja, jag vet att det är.
Du köpte inte de kvinnor alls.
Nej, bra.
Nej, det är rätt. Hon gick därifrån glad i håger och köpte en ny Rolex.
Ja. Vad heter det?
Sorry, jag är sexarbetare själv, så jag vet hur de tänker.
I know. Ja. Men grejen är att jag har, av någon jättekonstig anledning, så hör folk av sig så här, som har kraschat livet. Män, och några kvinnor faktiskt också. Men så här, kraschat sitt liv liksom. Och när man hör deras stories så här, alltså de behöver prata med andra män. De har gått på någon terapeut som pratar med dem på tjejspråk och liksom så.
Ja, just det.
Och det är bara så här, ofta är det så här något kris i livet, de måste göra ett jobb, de måste, jag bara så här, egentligen går det liksom, behöver det är bara en mening så här, man up.
Du, det här är tillfället att säga det. Jag funderar på det i morse när jag vaknade, tänkte fan vad kul, jag åker till Paolo idag. Det blir roligt, vi har massor att snacka om nu. Men så här är det, och nu ser jag rakt ut. För de som har följt konversationen så här långt, det är våra riktiga vänner också. Jag finns på Facebook. Och jag vill att de killarna som hör där nu och brinner för den här grejen ska kontakta mig personligen. Det är så här att jag jobbar på Handelshögskolan i många år. Och där har vi nu rensat bort allting som heter andlighet. Det ska inte finnas där. För Handelshögskolan lär ju företag att tjäna pengar. Och de som pluggar där blir ledare och managers i näringslivet. Och istället har jag flyttat över allt andligt lärande jag håller på med till ett ställe som heter Björnbacka. Björnbacka är en jävligt nybyggd, lyxig anläggning som ligger sydväst om Stockholm. Nära stan men ändå avskilt i naturen. Med en sjö till och skog och allt sånt där. Precis som det ska vara. Och där tänker jag nu slå mig ner ordentligt och bli andlig lärare. Det är kvinnor och män som jobbar där, är fantastiska. Första helg i november, 3, 4, 15 november, tänker jag göra mitt första event på Björnbacka där jag sticker ut hakan. Så hör över till mig på Facebook om ni är intresserade. För det här är ett ledarskapsevent för den svenska mansrörelsen. De som är ledare i den svenska mansrörelsen kommer komma dit. Alla möjliga olika projekt som finns idag. Män har spontant de senaste åren börjat hitta varandra och bygga nätverk och importerat idéer utifrån. Yogaakademier, Mankind Project, Mannens väg. Det finns massor med grejer som händer. De kommer gå dit. Men jag vill även att unga killar som kan se sig själva som framtida ledare i mansrörelsen är intresserade av att bli storebröder för lillebröder i sitt liv. Det vill säga, det är inte bara din personliga resa från pojke till man och bli stolt över dig själv, utan det handlar om att du kan tänka att i framtiden kanske också guida andra killar som varit liksom vilsna, yngre killar vidare i livet. Om du tänker att du skulle kunna vara den killen, hör av er till mig. Jag vill ha de killarna där på det eventet. Sen kommer vi stänga det när det liksom är fullt. Så hör av till mig ganska snart när den här podcasten kommer ut. För jag känner att det är precis som det, Paul, jag kan säga det här rakt ut. Inte posta det på Facebook och liknande, utan jag säger det. Och de som hör det nu får höra det från mig. Men du fattar varför jag gör den här grejen nu. För det är hög tid nu i Sverige att alla som jobbar med att stärka män, som jobbar med andligt arbete män, träffas. Och andligt arbete män är enkelt. Det är helt enkelt arbete där bara är män i rummet och inga kvinnor är närvarande alls. Kvinnorna gör sitt andliga arbete. De har sina event idag. De träffas och hittar sin egen kvinnlighet och sin styrka, sin feminitet och alltihopa. Det händer massor bland tjejerna. Men nu måste också killarna göra samma resa. Mm. Så Björnbacka heter stället. Första eller november har vi till mig. Det är inte offentligt utåt. Jag säger bara här hos Paolo i den här podcasten. Men när du över till mig så ska jag guida dig vidare.
Mm. Vilka datum var det?
Unga killar idag som känner att jag håller på min egen personliga resa. Det är killarna som lyssnat på dig och mig förut. De har förstått att kampsport och fjällvandring är en bra början. Sitta och snacka en mansgrupp någon gång då regelbundet är en jävligt bra grej att göra. Och det är inte att sitta och hänga med kompisarna. Det är att kalla ihop några andra män i olika generationer som bor nära där du bor och träffas regelbundet och ett eller två år och call each other out. Det är det killarna behöver.
Precis det där man fick på liksom, man fick liksom jobba med äldre, man liksom, förr i tiden så var man ju liksom en enhet, det vet jag ju, återigen jag idealiserar, det finns ju mycket dåligt, nej det finns faktiskt så mycket dåligt, men
inte andligen,
nej.
Inte dåligt,
nej, men om man tittar på, det var ju tufft jobb liksom, men till exempel då min farfar som var smed då i släkten, alla hade ju olika, men han jobbade ju som smed liksom. Och då fick man ju hjälpa till. Du vet, de skickade ut då de olika killarna då i vissa åldrar. Någon fick jobba hos farfar, någon fick det. Och då fick man jobba en hel dag med den här mannen. Liksom, det fanns en lärlingsprocess som inte bara var så här slår du hjärnet. Liksom, utan det var också så här lever du ett liv, så här gjorde jag. Liksom.
Ja, precis. Det stora ögonblicket är när mästaren och lärjungen eller fadern och sonen möts på det här sättet. Och lärjungen gör det på ett lite eget sätt och tror han har gjort fel. Och så vänder sig mästaren om och tittar på honom och sa, det gjorde du inte som jag gjorde. Nej, förlåt. Nej, det är briljant. Det där är du. Det är precis det du gör, det avvikande som du hittar dig själv. Och det är det vackraste när en farsa vänder sig om till sin son och säger, vad fan, så där gör inte jag.
Nej.
Förlåt. Nej, för fan. Det där är du, son. Det där är du. Där har du själv.
Det där är en sån spännande relation.
Det är fantastiskt,
far och son.
Det är magiskt när det händer.
Och det ska man komma ihåg. Ens pappa, det är den enda personen på jorden som vill att du ska vinna över honom.
Ja, för att han besegrade dig från början och fick behålla din morsa som du aldrig fick. Och inte på skomplexet, det funkar.
Nej, men man är ju alltid,
det är ju därför man kan undra honom. Ja. Det är ju så. Ja. Oidipuskomplexet funkar med mig, det kan jag lova dig. Ja. Det funkar det, men shit vad bra det är alltså. Det är arvet som går vidare hela tiden. Det där, pappa besegrar mig. Den dagen jag var liten och trodde jag skulle vifta mamma när jag var stor, så sa bara mamma, äsch, trams. Nu går jag in och ligger med din pappa en i rummet till, får du höra och låta genom väggen. Men det är det som gör att du brinner för att bli en vuxen man. Det väcker någonting hos dig redan som ettåring. Att du vill bli vuxen, att det är skämmigt och vara barnslig. Ska sluta suga mammas tutt och stå på egna ben och klara dig själv i livet. Och det är det som blir manligheten sen senare i livet.
Men tyvärr så har vi ju en mansrörelse som idag liksom är ett snarare motsatt. Folk som inte vill bli vuxna. Va?
Ja, vi har killar i Sverige som har lärt sig av dåligt självförtroende att de aldrig tror de kan bli vuxna. Tänk om du blir farsa till exempel. Ja. Om du bara är den som tar hand om ungen när morsan går ut genom dörren. Om du är reducerad till en morsa utan pattar. Men du är bara en morsa utan pattar. Det är ingen farsa. Börjar inte din andra resa i sådana fall just där? En farsa är något helt annat än
helt,
men, du måste hitta det.
Ja, men det där har man ju decennier i Sverige. But, vi ska ju vara mammor till och tjejerna ska typ vara pappor. Det där är helt sjukt. Du har ju två liksom helt olika uppsättningar av liksom DNA med liksom muskler. Jag läste någonstans att på skador på småbarn, alltså du vet, under två, är jättestora i Sverige. En av de högsta i världen. Vet du varför?
Nej, jag kan gissa, men du får gärna berätta.
Nej, men det är för att pappen är hemma. Du vet, oxytocin, det här omsorgshormonet.
Just det.
Kvinnor bildar det direkt när man börjar amma. Och sen så, och det vet man ju, min fru, de har ju superkoll, va? Vi killar har ju inte det. Oxytocin bildas med tiden, men det har ju varit biologiskt.
Oxytocin läker livmodern efter förlossningen. Mm. Oxytocinet får bröstmjölken att släppa bröstet.
Precis.
Oxytocinet får också kvinnor att försvara barnet om barnet blir hotat och inte finns en man där. Det är en fantastisk hormon.
Men, och vi bildar ju också det, men vi, det tar mycket längre tid. Utan det är inte bara utan det har väl antagligen varit biologisk överlevnad, som barnadödligheten var enorm. Va? Så att man var så här, okej, visa att du lever så ska jag bry mig om den. Och så ska jag bry mig om dina barn, dina brorsor som är äldre. För de har visat att de har kraften att överleva. Men grejen är att när du är små, då behöver din mamma. Du behöver mamma. Hon har till och med utrustningen för att ge dig mat.
Yep.
Alltså det är ju helt sinnessjukt den här debatten. Du vet, jag ska ut i jobb. Så här. Men vad fan? Kom igen.
Mannen är ute i världen. Fadern är ute i världen. Fadern kommer hem och varit ute i världen. Mm. Och det är därför fadern är så starkt förknippad med skyddet och försörjningen.
Och min exfru var ju hemma jättelänge, jag tror över 2 år med barnen. Och folk, du vet, vi sa det där i med, och du vet, hon var ju som förrädare och jag var förtryckare henne och det så här. Bara det att så här, ett så här, min exfru, det är en superskarp, hon är jätteduktig hög chef idag och så här, och vi jobbade ihop i företaget.
Och era barn är jättemisslyckade, eller hur? När 19-åringen står där på berget i Italien, imponerar på hela byn, han ska plocka oliver.
Ja, jag tror han gick ut betygen, var han hade alla A utom 2 B tror jag i betyg. Han rycker in i lumpen nu som underofficer, så att det är en kompetent kille, trygg, och han vinner kampsportsturneringar, så han är både.
Men du och din ex gjorde ju rätt.
Precis.
Helt och, klart.
Men vet du vad? Alla som är så här säger, men jämställdheten, vet du vad? Vi är nog ett av de mest jämställda, för att vi löste det här genom att vi hade samma lön som vi hade företag, samma pensionsförsäkringar, hon förlorade ingenting ekonomiskt på att vara hemma, men hon ville vara hemma.
Det här landar kvinnor hos mig också när de går i psykoanalys, de landar i insikten om att ha barn är någonting otroligt starkt för dem, och det är väldigt nära för dem. Och då behövs fadern som kompletterande roll, som den andra föräldern som är där ute i världen. Och det är därför vi barn blir så jävla stolta över farsan när han kommer hem och har lyckats med det han håller på med i livet. Mm. Och för oss killar, det är ju drömmen, det får följa med farsan på hans jobb någon dag. När han tar med en ut i världen där han befinner sig. Och man får, och han är stolt över den som son, för att han pratar om en inför sina polare. Så det här är min son, jag är stolt över honom. Det är mina finaste ögonblick från min uppväxt och min farsa gjorde för mig. Det var så oerhört, och det präglade mig enormt att min farsa var stolt över mig framför de andra polarna hade. Det var en dag jag följde med på jobbet. Det var inte så att jag skulle jobba med honom eller förstod vad han gjorde för någonting eller jag skulle hålla på där. Det var tillbaka till skolan dagen efter för mig. Men den dagen jag fick gå in i hans värld ute i världen. Där farsan, han är ute i världen. Han är i den yttre kretsen av stammen. Han är inte i den inre kretsen där morsan är. Att om kvinnor och män kunde se att den yttre kretsen och den inre kretsen i stammen är fullständigt jämbördiga. Om de kunde se det, om kvinnorna igen i vårt samhälle kunde uppskatta modern och förstå fantastiskt det är mor och sätta värde på det, då skulle feminismens projekt vara fullbordat. Men så länge dagens feminister håller på att göra kvinnor till dåliga kopior av män och slåss för att de ska vara det, kommer kvinnorna att vara jäkligt illa. Och jag lovar det, alla de här kvinnorna i 35-40 års ålder som springer rakt in i väggen och blir utbrända idag har vågat bråka med biologin på ett sätt som kvinnan inte ska behöva göra alls. Vi måste bygga ett helt annat samhälle där kvinnorna får chansen att vara kvinnor och männen får chansen att vara män.
Och samtidigt kunna göra karriär. Det finns ingen motsats.
Nej.
Det är liksom så här, det tycker jag min ex får ett bevis på. Liksom. Ja, men och smart och begåvad och allt sånt där och tuff så in i helvete.
Skulle vi byggt vårt samhälle biofeministiskt, alltså hur kvinnliga kroppar fungerar så kvinnor kunde få vara det, då skulle kvinnorna föda barn mellan 18 och 28. Mm. De skulle plugga högre utbildning mellan 28 och 35. Och de skulle flyga och göra karriär mellan 35 och 70 års ålder.
Precis.
Om du tänker dig själv som kvinna, om du hör där och du går ner och känner efter din kropp, och istället för att stå och köa på IVF-kliniker som 35-åringen för att du inte ska få ditt första barn och bråka med hela biologin och spränga hela underlivet när du ska föda barn, kunde du snyggt få ett barn vid 22 års ålder, din kropp absolut optimal för det, och du kunde sitta upp hela kroppen på en gång och varit fortsatt vacker resten av ditt liv. Kvinnor borde få föda barn 18-28. Och de borde sen få höga utbildning 28-35. Och vi män borde anpassa oss efter det. För då skulle vi plugga hårt. Och sen skulle vi gå ut och visa att vi dög i världen, våra bröder. i våra gäng som vi män bildar naturligt. Och sen när det gänget bygger ett överskott, det är då kvinnan blir intresserade. För då slår de här mekanismerna på som att kvinnan söker skydd och försörjning. En man som är stabil och trygg i sitt grabbgäng och kommer in genom dörren och har skapat mycket, mycket mer än vad själv behöver. En bra man. Där tänds erotiken hos kvinnorna. Och han är ofta äldre än henne. Han är 5-10 år äldre än henne. Det är det optimala. Då är han värdig att få gifta sig med henne och kan köra upp. Om vi skulle bara gå till det steget, att våga tänka de sakerna, så kommer vi få mycket lägre skilsmässostatistik i vår kultur.
Men jag brukar säga till jag har ingen kompetens på det, men det är folk frågar mig och kommer hit och behöver lite insikt liksom. Jag brukar ofta säga så här, relationsproblem så här, om inte din kvinna respekterar dig, det är kört. Det är bara gå. Alltså det kommer aldrig liksom, om hon inte behandlar dig med respekt, det är bara gå.
Hon kommer shit-testa dig.
Ja, ja.
Det gör kvinnor. Ja. Hon kommer kolla att du är där. Ja. Hon kommer kolla att du är där för att skydda och försörja. Hon kommer kolla att du är närvarande. Hon kommer kolla att du går ut i världen och blir en bra förebild som farsa till ungarna. Ja. Det kommer hon kolla dig på. Det gör kvinnor hela tiden. Men det ögonblick de slutar respektera dig och börjar köra över dig, kommer hon också börja förakta dig.
Exakt.
Då är du körd.
Det är svårt med återvändo.
Det går inte. Det går absolut inte om du inte själv går i kloster i månader och fixar dig själv upp med andra män och sen kommer tillbaka i sådana fall. Ta ett rejält break and time out till att börja med. Förmodligen en skilsmässa. För att i det ögonblicket hon slutat respektera dig, då kommer hon börja förakta dig. Hon sluter sig också sexuellt. Hon stänger av och stänger ner. Börjar fantisera om andra män istället för dig, för du duger inte längre. Mm. Det är jäkligt svårt att vända då.
Nej, men så kan man ju som 40-årig kvinna då vara på Tinder där man får ligga med massa unga män och sådär. Jag menar, det är ett substitut för liksom en dålig...
Nej, här är första gången jag inte håller med dig.
Det är så?
Ja. Killar måste få lära sig ligga.
Jo.
Det är därför kärringarna tänder till runt 40 milfar. Att säga lika. Och för killarna då har de ingen val heller. Om du är 23 idag och du är snygg och tjejerna flörtar med dig, du vågar ju inte gå i säng med en 23-årig tjej. För om hon blir missnöjd, går hon till polisen. Och om hennes tjejkompis är en radikalfeminist, då är du körd. Mm. Då är det 3,5 års fängelsevåldtäkt som väntar. Det har hänt tusentals killar i det landet nu. Mm. Så killarna som är smarta som är 23, de ligger ju milfar som är 40. Men, vet ni vad killar? En milf kommer lära er att ligga. Det kan inte en 23-årig tjej göra. Men en 40-årig kvinna vet vad hon vill ha i sängen. Hon kommer lära er vad kvinnan verkligen vill ha. Så ska ni bli riktigt bra på att ligga, ska ni bli riktigt tantriska, då ska ni ligga milfar.
Jag jobbade i dörren på Café Opera när jag började jobba när jag var 19. Jag kom inte ens in på stället. De anställde mig för att slåss med förortsgängen. Och då var min chef där. Hon lämnade sin man för mig. Och hon var 10 år äldre. Och då fick man lära sig en slip sen skulle dras, kan jag säga.
Precis.
Så
jag tror biologiskt att det är så det funkar faktiskt. Att unga killar får ligga med äldre kvinnor. De ska inte ligga med unga tjejer. Det går inte att göra det.
Det var väldigt bra för mig. Jag fick lära mig mycket om livet då. Också en slipsen ska dras mellan lakanen. Liksom.
Medan däremot kvinnan, när hon fantiserar om äktenskap, hon fantiserar om liv tillsammans, och det är att bygga ett företag ihop med en man, att bygga ett äktenskap, det fattar tjejerna. Då fantiserar hon ofta om mannen som är 8-10 år äldre än henne och redan etablerad och har visat vad han går för. Och han ska vara framgångsrik bland andra män, detta är nyckeln. Killar, ta er ut ur ensamhet. Ni måste skaffa ett gäng av grabbar omkring er. Ni måste vara socialt framgångsrika bland andra män. Tjejer ligger inte med loners. Det första en tjej gör när hon går ut på nattklubb på fredag kväll är att hon skippar alla killar som är där ensamma. De har inte en chans. Ni måste vara socialt framgångsrika för att tjejerna ska se upp till dig.
Jag läste på Tinder, har du sett den? Nu kommer jag inte ihåg exakta siffrorna där, men att är det 80-90% av alla tjejerna väljer 4% av männen, medan killar swipar ju på allt.
Och så tror killar att det inte ens ska märkas. Och så förstår inte killar att tjejerna står redan och snackar skit om barn, tycker jävla desperat snubbe, honom skiter vi. Det är han som kommer jaga städerskan fyra på morgonen när stället har stängt.
Men det är det som är grejen, att konkurrensen är stenhård för män liksom, när det gäller kvinnor. Och där är ju liksom inte, för många män är ju inte det här alltså digitala så bra heller, utan det är liksom, nej, men det, att man blir också den självförtroendet att liksom inte passa, att inte bli tagen på allvar, att liksom...
Jo, men grejen är att du ska ju inte leta bekräftelse hos tjejerna alls, det ska du hitta hos männen.
Exakt.
Om du har fått din bekräftelse andra män, då visar det och trygger det. då är det attraktivt för kvinnorna. Mm. De kvinnor som kommer ragga på det då är de som står på samma sociala rangordning bland tjejerna som du bland killarna. Eller också satsar de lite högre. En sjuksköterska raggar gärna på en läkare bland tjejerna, men bara ett snäpp högre. Men ärligt talat, om du hittat din plats i sociala rangordning bland männen, om du får det erkännande av andra killar, du behöver inte vara etta längst upp. Nej. Du ska vara trygg och säker när plats du har. Du ska stå vem du är. Om du äger det och respekterar de andra killarna när du går ut på kvällen, kommer tjejerna se upp till dig. Och det första tipset jag ger dig, lägg de första 3 timmarna när du går ut på att hänga med grabbarna och skit i brudarna i rummet. Om du går in i lokalen och omgående spanar brudar är det desperat. Ja. Och de kommer bli iskalla och då vet om att, aha, en sån där som bara ska springa efter brudar hela tiden och svansa. Leta bekräftelse av tjejer, iskallt. Mm. Noll sexigt.
Jag brukar säga det till unga kampsportskillar som är ute så på helgerna och du vet, festar istället för att träna. Jag bara så här, vill du ha det bästa datingtipset ever? Sluta gå ut. Träna, bli skitbra på din kampsport. Och du behöver inte jaga tjejer. Tjejer kommer jaga dig.
På lunchrestaurangen på jobbet.
Ja. Nej, men det finns ju jättemycket möjligheter. Du är bra på något. Och då blir tjejer intresserade.
Japp. Och det är för att du har fått din bekräftelse från andra män och letar inte efter den hos tjejerna. Du får aldrig leta bekräftelse hos tjejerna, för det är egentligen en 11-åring som att mamma ska applådera någon. Det är vad det är. Leta inte bekräftelse hos tjejerna, hitta hos andra killar. Då får du belöningen. Du är trygg och säker i dig själv. Tjejerna kommer tycka att du är toppen.
Grymt. Men hur sammanfattar vi det här då?
Jo, Alexander Bard är avundsjuk på dig för din katolska uppväxt och klosterväsendet i Italien. Jag tror att Italien har sina problem, men det är andligt överlägset Sverige idag. Och klarar de här grejerna vi står inför bättre än vad svenskarna gör. Svenskarna är extremt konfunderade, svenska män har tappare. Och de måste hitta en själ. Och det jag tänker jobba för är att så småningom bygga en serie kloster runt om i Sverige. Retreatcenter helt enkelt för grabbar. Dit grabbar åker, blir ansvarshållna av andra män, får lära sig innebära man, får gå ner i kroppen, lära sig starka, trygga kroppen och sen hitta sin säkerhet hos andra män så de kan gå tillbaka ut i samhället och ägare. Det är vad vi jobbar för. Och sen har vi en sak till också, det är medborgerlig samling. Vi slänger inte ord om här, för både du och jag med. Nu kör vi på här mot polisstaten i Bryssel nästa år, EU-valet. Och
bort, på lång sikt, bort med myndigheter, bort med
skatteuppror.
Skatteuppror.
Det är vad det är. Så att medborgerlig samling heter idag, men egentligen är det skatteupproret. Jag tror killar idag som känner att de blir grundlurade och betalar en enorm massa skatt, får till arbete och inte får någonting tillbaka, de ska gå med i medborgerlig samling.
Och så kan ni handla min olivolja. Novellon kommer ju, jag åker nästa vecka i den 7:e åker jag ner till Italien. Vi startar skörden 10/11. Vi får se när.
Det är fantastiskt. Och sista grej. Alexander Bard och Jan Söderqvist är filosofer. Vi har släppt vår stora tegelsten, det heter Process och Event. Den finns ute nu sedan 29 augusti. Den håller på att explodera i USA just nu. Vi åker dit på turné nästa månad. Om ni är riktigt, riktigt smarta och vill ha en riktig utmaning så kan ni köpa Process och Event och börja läsa den.
Det ska jag göra. Och jag ska se om jag leder där. Ska jag åka på kloster?
Första helgen i november finns i Björnbacka. Okay, du är varmt välkommen, Paolo. Oavsett om du är där eller inte. Vi kommer ha ett blandat program med kropp och själ. Allting jag gör i mansarbete är 50% av varje. Så det är både fysiska träningar, det är tysta långpromenader, det är kallbad mitt i vintern. Det är mycket saker för att utmana kroppen. Och det finns för de mer avancerade killarna, yoga och sånt också. Och sen har vi också rent det mentala. Och där tänker vi sätta oss ner på en stor, som på ett stort ritbord och rita upp den svenska mannens historia de sista 400 åren och undersöka vad hände egentligen från 1500-talet och framåt och varför blev den svenska mannen den sorts man han är idag och varför har den andra krisen har idag och vart har hans själ tagit vägen och försöka hitta den svenska mannens själ och bygga vidare från den och det kommer vi göra under den här helgen.
Hitta vikingen,
exakt.
Förstår du det här? Folk, alltså svenska, vi får inte vara, de har slutat kalla det stormaktstiden. Det kallas liksom Östersjöväldet. Fy fan, kom igen nu. Lilla fislandet Sverige erörade liksom halva Europa, du vet.
Ja.
Och vikingen, om du tittar på vikingarna. Alltså Neapel, vi styrdes 400 år. Av normander. Han som befriar Sicilien från araberna, han heter Rogero på italienska.
Det är vikingar, ja.
Det är Roger.
Ja.
Det är Roggan.
Ja.
Roggan dyker upp.
Ja, jag vet.
Så att vi måste hitta tillbaka och bli lite mer vikingar.
Vi måste bli vikingar, absolut. Inte bara lite, eller vi ska bli vikingar på riktigt. Det ska absolut bli. Vi kör tillsammans, Paolo, med alla grabbarna där ute. Och tack för alla er som följer oss båda två. Vi är så jävla tacksamma för att ni finns där.
Verkligen, tack. Tack och tack, Alexander.
Tack, Paolo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.